Hej, hej, hallå, god dag, kära medföljare och medlyssnare till detta programmet som jag har döpt till En tidning till kaffet. Jag hade en bild av att man satt på morgonen i lugn och ro och läste tidningen och drack en kopp kaffe, så den fick heta så. Vad händer annars då? Ja, inte så mycket. Som småbarnsförälder har man ju bara barn att prata om, så det kan vi skippa. Och hoppar direkt in på dagens tidningar. Ja, det blev två idag på grund av att Ystad Allehanda, som jag tänkte läsa, inte innehöll tillräckligt mycket. Så jag tänkte jag ska spåna igenom den lite senare, så kommer ni förstå vad jag menar. Det är synd för att jag har inte så supermånga tidningar och dessa lite mer udda slag. Men det kommer nog gå ändå. Men vi hoppar igång denna hoppborgen och glider tillbaka i tiden en stund med Smålandsbygdens tidning från 17 juli 1940. Ja, och då börjar vi med en artikel som heter Aktuell i bild. Men innan det kan vi ta en liten ruta som står här nere, en ganska stor ruta. Det står Bygdens liv och de stora krigshändelserna. Med stora bokstäver. Följer man bäst i en daglig morgontidning som kommer med posten vid dagens början och sedan är tillgänglig att läsas då arbetet det medgiver. Som en vän i familjen kommer varje vardag. Smålandsbygdens tidning. Det var väl gulligt. Men över till nyheterna här. Aktuella bilder, fyra bilder här. Lite bilder från Europa. Då börjar vi med Englands försvarsdiktator, står det här. Och under det står en man i en militär utstyrsel, kan man säga. Lite äldre, mellan 50 och 65 år ungefär. Så står det under till General Ironside, som man menar snart ska bli utnämnd till försvarsdiktator. Med kommando över hela den engelska krigföringen till lands, till sjöss och i luften. Generalen skulle följaktligen bli Storbritanniens starke man så länge kriget varar. Och bredvid den här så står det engelska vapen i tyska händer. Då ser man två soldater mecka och försöka sätta ihop något liknande AK-47 antar jag. De ser upptagna ut och under texten står det de engelska vapen som föllo i tyskarnas händer vid striderna i Belgien och Frankrike repareras av tyska arméns vapensmeder för att användas på nytt, alltså mot engelsmännen själva. Och vi tar här två bilder till. Den under här står det Irland och så ser man en äldre herre i plommonstop, kavaj, väst, slips, vit skjorta och en käpp faktiskt. Och där står det under till Nordirlands premiärminister Lord Craigavon som varit i London och haft konferenser med premiärminister Churchill och andra ministrar rörande det irländska problemet. Ja, det irländska problemet antar jag att de menar Nordirland mot Irland. Och den sista bilden här, där står det fransk gatubild och då ser man en svart man. En vit kvinna med som håller i en barnvagn och i barnvagnen sitter en, vad ska man säga, en halvfärgad flicka. Något som starkt frapperat tyskarna vid inmarschen i de franska städerna är den ofta förekommande rasblandningen i Frankrike. Se barnvagnen inom parentes. Där det är ovanligt att se en neger som är gift med en fransyska. Och där var det slut på artiklarna. Ja, som sagt, inte det bästa inslaget att börja med rent radiomässigt, men det ger en bra bild av läget i världen på den tiden. Rasblandning, alltså. Jag skrattade till lite när jag läste det, för det är så konstigt. Det är svårt att begripa att man såg på människor som raser. Det är väl bara bra med lite ny mix i genpoolen. Nej, vi går vidare. Oh. ska bara ta en liten sipp av mitt kaffe här. Det är ju dagens höjdpunkt. Och jag dricker fortfarande Tierra Organico från Arvid Nordqvist. Nej, det är inte alls från Arvid Nordqvist. Det är från Lavazza. Tierra Organica. La Italiano Espresso. De kan espresso italienarna. Men vi går över till artikeln här och det är sanna otroligheter. Det är ganska många små nyheter här. Enligt en londonsk kyrkbok dog år 1795 en viss Mr. Thomas Kahn som var född 1588. Sara Bernhardt spelade Kameliadamen när hon var 68 år gammal. Ett piggsvin har cirka 16 000 piggar. Richard Wagner föddes år 1813 och dog den 13 februari. Hans festspel i Bayreuth öppnades den 13. Han skrev 13 musikdramer och antalet bokstäver i hans namn är 13. Det är uträknat att det måste vara 300 miljoner kubikmeter sten i kinesiska muren som uppfördes 200 år före Kristus. Det skulle kosta mellan 15 och 20 miljarder svenska kronor att bygga nu. Det finns för närvarande 2,5 gånger så många människor på jordklotet som för 100 år sedan. Tillsammans 2 miljarder 159 miljoner. I Europa bor 0,5 miljard. I Asien väl 1 miljard. I Amerika 0,25 miljard. Och på Söderhavsöarna tillsammans 0,25 miljard. Under 18:e århundradet var socker en så stor sällsynthet att det köptes på apotek i mikroskopiska doser. En av de förnämsta gåvor en rik man under den tiden kunde ge sitt hjärtas dam var 3 små sockerbitar i en ask. Och där var det slut på de artiklarna. Ja, där ser man. Tänk alltså 2 miljarder 200 miljoner människor år 1940. Vad är vi idag? Vi är väl över 8 miljarder. Vi har ju fördubblats i otrolig fart här. Det är helt galet. Visst, det var väl en viss sorts nedgång här under andra världskriget. Det förstår man ju. Men det är otroligt så snabbt det går. Ja, vi går vidare. Gammal kvinna hade hel billast pengar. Man gjorde nyligen ett märkligt fynd i Danmark hos en gammal och fattig kvinna som gick under namnet Emma på bron. Man hittade nämligen hela 16 000 kronor hos henne efter hennes nyligen tajmade död. Den gamla hade hela förmögenheten växlad i en massa småmynt så att de som skulle föra bort pengarna måste begagna sig av en mindre lastbil. Emma på bron hade under alla år levat ytterst sparsamt och torftigt. Hon drev en blygsam försäljning av läskedrycker, cigaretter och sötsaker. Vilken kommers inte inbringade just någon förtjänst alls. Folk tyckte också synd om den gamla och gav henne vid olika tillfällen mat, kläder och småsaker. Slut på artikeln hör jag. Ja, det där kändes ju inte speciellt tillfredsställande att höra det, att hon dog med 16 000 kronor i bagaget så att säga. Men någonting säger mig att det inte stod riktigt rätt till i Emma på brons lilla huvud. Men det är bara en gissning. Ja, lite nytt om torvmossar här. Det står tillvaratag fornfynden i våra torvmossar. Ur de svenska torvmossarna har under årens lopp ett synnerligen rik och värdefullt material tillförts våra lands- och förhistoriska samlingar. Mossarnas konserverade egenskap gör att trä, textilier och andra organiska ämnen som i allmänhet i annan jordmån multnat bort här ofta bevaras förunderligt väl. Det är av största betydelse att dylika föremål, såväl som fornfynd av sten och metall, vilka kommer i dagen i våra mossar, omsorgsfullt tagas tillvara. Tillvaratag därför alla fynd i torrmossarna och insänd dem väl emballerade fortast möjligt till landsantikvarien i länet eller till Riksantikvarieämbetet Stockholm för eventuell inlösen. Anteckna därvid noga hur fyndet anträffades, dess läge, djup under markytan och i övrigt egendomliga företeelser i samband med fyndet. Utmärk då, så är möjligt, fyndplatsen med en trästicka eller dylikt för att den ska kunna exakt återfinnas vid en följande vetenskaplig undersökning. Obs! Rengör ej fynden utan låt torrpartiklar med mera från den omgivande jorden medfölja. Ett mikroskopiskt studium av dessa utgör ofta det enda medlet att bestämma föremålens ålder. Slut på artikeln. Man kan ju ändå undra hur många fynd som gjordes på detta sättet. Thomas, så har man ju hört att de är kända för att förvara speciellt de människor, vad vi har hört. Det finns ju många mossmumier så att säga som har förvarats i jättebra skick. Vad är det han som ligger på i Varberg där på Varbergs inne i Varbergs fästning har de en utställning, jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Ja, han ligger där i en kista som man kan titta på honom. Och han blev väl ihjälslagen. Och sen är det många som har offrats i mossar också. Har jag hört på Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid. Det brukar låta ungefär så här. Jag heter Tobias Svanelid och jag står här ute på Vasaskeppet med Jonathan Lindström som är historiker och arkeolog. Jonathan, vad tycker du om det här Vasaskeppet?
Ja, alltså, jag tycker att det är jättekul att vara här, men jag tycker det kan vara väldigt påträngande och när människor tycker så konstiga saker om mig och frågar jättekonstiga saker om skeppet. Man kan säga så här att skeppet var i jättefint skick på 1600-talet. Men under åren då efter att den legat på botten så blev det mycket, mycket sämre. Så kan man säga.
Ja, skeppet är ju inte precis purungt skick här, men det håller ihop tack vare alla konserveringar vi har gjort med skeppet. Men nu har det blivit dags för ett inslag ifrån Malmö där historikern Marcus Bergström sitter nere i sin källare och spelar in en podcast om dåtiden. Hans specialitet är att han läser ur tidningar och sen berättar dem för lyssnarna. Varsågod Marcus.
Ja, något sånt kunde det låta när man lyssnar på Vetenskapsradion Historia. Nu går vi vidare med en rolig artikel här. Kiropraktor dömdes till 100 dagsböter. Dessutom skadestånd på 1500 kronor. Hade behandlat patient för tuberkulos. Måndagens uppropslista vid Jönköpings rådhusrätt tog för sin handläggning hela dagen i anspråk och innehöll åtskilliga ärenden av intresse. En kiropraktor i staden som behandlat en patient för tuberkulos med negativt resultat dömdes att plikta 100 dagsböter à 10 kronor samt att till den behandlade utge 1500 kronor i skadestånd och därtill betala rättegångskostnaderna. Ett tämligen dyrt kalas således på över 3000 kronor. Ett par chaufförer som kolliderat vid undergången dömdes vardera till 15 dagsböter à 1 krona i annat mål rörande en kollision mellan en lastbil och en spårvagn. Den 24 april ålade chauffören att erlägga 15 dagsböter à 2,50. Spårvagnsföraren som ej åtalats men instämts av chauffören frikändes. En annan chaufför som färdas med trasig broms fick böta 15 dagsböter à 1,50. En spårvagnsförare som kört på en långtradande lastbil å Östra Storgatan ådömdes för ovarsamhet 25 kronor i böter. Målet mot en värnpliktig som i berusat tillstånd cyklat genom staden erbjöd en hel serie brott. Utom att han varit full hade han skjutsat en annan värnpliktig på styrstången, så hade han vägrat stanna på polisens anmodan, därpå vägrat uppge sitt rätta namn vid uppfordran samt till att råga på allt övat våldsamt motstånd mot polisen när de lade vantarna på honom. Den för allt detta anklagade erkände hela syndalisten utom att han vägrat uppge sitt namn. På den punkten nekade han med karolinsk envishet. Han slapp dock undan med livet samt 25 dagsböter och 1 krona. Den andra värnpliktige som varit passagerare fick punga ut med en 10. Ett i köpmannakretsar uppmärksammat mål mot en av stadens affärsmän rörande illojala reklammetoder avgjordes. Åtalet som tillkommit genom angivelse av en köpmannaorganisation härstädes ogillades. Då var det slut där. Kiropraktor, den stavas tydligen med CH. Ja, men det är mycket fylleri och så. Men att bota tuberkulos med kiropraktik, det slår allt. Och när vi ändå har sagt N-ordet i dagens program så kan vi väl ändå köra på. Så kan vi säga den 455:e rätten här i dagens dåtida recept, det är dvärgpotatis. Det vet ju alla att man inte får säga dvärg längre, utan man säger småväxtperson eller liknande. I alla fall dvärgpotatis för 6 personer. Då behöver man 2,5 liter potatis, 100 gram smör, 1 tesked salt och 1/2 tesked socker. Beredning. Potatisen råskalas och tages ut med legymskopa till små runda kulor. Smöret smältes i en stekpanna. Potatisen läggs i och pannan sättes in i god ugnsvärme. Potatisen skakas om då och då så att den blir jämnt och vackert brynt. Då den börjar få färg strör man på lite salt och socker. När potatisen känns mjuk överströs den med hackad persilja och serveras omedelbart. Det var det receptet. Det lät faktiskt jättegott. Det är nästan som man har lust att testa det. Men det verkar vara lite väl jobbigt att ta ut små kulor ur en skala potatis. Nej, fy. Då kan man ju istället köpa färdiga potatiskroketter på ICA. Ja. Men det var det lilla receptet. Vi går väl vidare. Ah, skönt med en liten konstpaus där. Vi går till en ny rubrik som heter Bruk och missbruk. Lite tobak är så farligt ens för magsårspatienter. För över 30 år sedan hade en ung norsk läkare slagit sig ner i en prärieby i North Dakota i USA. Han besökte dagligen den lilla platsens hotell för att intaga middag och när han så gick hem igen brukade han röka en cigarett. Men en av platsens ledande män gav honom helt vänskapligt rådet att inte röka så där offentligt. Det skulle nämligen fördärva hans anseende och skada hans praktik. Det var den norska överläkaren E. Onsum som då fick göra bekantskap med en fördom som föreföll orolig. I den lilla byn, som för övrigt hette Devil's Lake, fann man det ganska naturligt att köpa och dricka olaglig sprit. Men röka på öppen gata? Nej. Det gick inte an. Denna och många andra roande och belysande historier berättar överläkare Onsum i Aftonposten. Men tobaksbruket hade gått segrande fram trots motstånd från de styrande, från kyrka och läkarvetenskap. Cigaretten som följt kvinnans frigörelse har blivit ett naturligt attribut till en liten vacker kvinnohand. För övrigt, säger Dr. Onsum, så skämmer detta inte handen, vilket däremot de blå och rödfärgade naglarna gör. I Amerika medförde inträdet i världskriget en helt ny syn på frågan om tobaksbruket. Fördomarna försvunna när soldaterna ville ha cigaretter med sig till skyttegravarna. Det blev modernt att ordna insamlingar av cigaretter till pojkarna i frontlinjen, och likadant är det överallt även i detta krig. Dr. Onsson berör även problemet om sjukhuspatienternas tobaksbegär. Det är omöjligt att släppa tobaksrökningen fri på sjukhusen. Men mycket måste en läkare se genom fingrarna med när det gäller patienternas önskan att få ett blås. Ingen påstår att det är helt oskadligt att blossa på den kära pipan eller ta sig en cigarett då och då. Men ett rimligt tobaksbruk kan åtminstone inte skada vuxna människor så mycket att de för den skull behöver avstå från den lilla njutningen. Människorna måste ha något som piggar upp vardagen, annars blir livet för grått. Missbruk är naturligtvis fördärvbringande. En äldre herre fick av sin läkare rådet att lägga bort en del stimulerande saker, däribland tobak, så skulle han till och med kunna bli 90 år. Vad i all världen skulle jag önska att bli så gammal för, utbrast patienten, som hellre ville ha sina vanor kvar och kanske flera människor resonerar så. Vetenskapen har mycket delade meningar om tobaksbrukets skada. Nikotinförgiftning är ju en känd företeelse som följer på stort missbruk. Nybörjare får som regel en mer eller mindre svår akut förgiftning. Varje pojke som varit för ivrig i att likna kararna känner till symptomen. Gränsen mellan rimligt bruk och missbruk är ganska svår att draga. Likaså är det delade meningar om vilken betydelse bruken av tobak har när det gäller uppkomsten av vissa sjukdomar. Inom tysk medicin har man de senare åren hävdat att den ökade utbredningen av magsår även bland kvinnorna skulle bero på kvinnornas lätthet att ta till cigaretten. Detta är ett påstående som är byggt på ett sammanträffande av två företeelser med tillfälligt stigande kurva, menar Dr. Onsum. Likaså måste statistik om dödlighet till följd av tobaksmissbruk tas med en nypa salt. Ofta följs ju bland annat alkoholbegär och tobaksmissbruk åt. Två amerikanska forskare, Dr. J.G. Schnedorf och Dr. A.C. Ivy från Chicago, har företagit mycket omfattande undersökningar för att utröna cigarettens inflytande på matsmältningskanalen hos frisk- och hos magsårspatienter. Att redogöra för deras metoder skulle föra för långt. Men deras resultat blev att de inte fick något avgörande bevis för att inte en magsårspatient bör röka. De anser därför att läkarna bör varna magsårspatienter för cigarettrökning, men helt förbjuda den kunde de inte. Tobaksmissbruk är skadligt vid vissa sjukdomar. Den viktigaste åderförkalkning i hjärtat. Tobaksrökning kan även framkalla en halskatarr som är välkänd för varje mera ivrig rökare. Läkarna blir ofta tillfrågade om botemedel mot denna katarr. På detta kan svaras att det hjälper en smula att låta cigaretten och pipan vara, men enbart detta kan inte garantera ett tillfrisknande. Personligen föredrar Dr. Onsum att hellre dragas med halskatarren och för framtiden ha kvar den glädje cigaretten kan erbjuda. När nu tobaksfabrikanterna utsända nikotinsvaga cigaretter som egendomligt nog inte tagit skada till aromen, så anser Dr. Onsum att friska och vuxna människor mycket väl kan unna sig glädjen av tobaken utan att ta skada vare sig till kropp eller själ. Det var det slut på den roliga och ganska långa artikeln. Ja, oj, oj, oj. Vilken artikel alltså. Nej, okej, inte magsår, men kanske lungorna. Jag får en liten känsla av att den som skrev artikeln rökte. Fast det gjorde ju varannan människa på den tiden. Jaja, skit i Dr. Onsum nu. Nu tar vi tre snabba nyheter här på sista sidan på Smålandsbygdens tidning. Det är i Värnamo-trakten. Den första artikeln heter "Tog huggormen med händerna". Lantbrukaren Gottfrid Larsson, Granö, Bosebo, var nyligen utsatt för ett obehagligt äventyr. Under hökörning upptäckte han en huggorm i hölasset. Oförskräckt grep han med båda händerna tag i djuret. Därvid blev han biten i båda armarna. Han sög ut giftet och begav sig till Gislaveds sjukstuga där han fick intaga sängen och erhöll motgift. Blixtens nycker. I lördags härjade blixten i Östbo och Västbo. Vid Gamlebo, Gnosjö, slog blixten ned i en ledningsstolpe och fortsatte fram till gårdarna, där lampor och strömbrytare slogs sönder och tapeterna slets av väggarna. Ingen antändning förekom. I Apelås, Åsenhöga, slog blixten ner hos hemmansägaren Kristoffer Johansson. En gris och några höns dödades. Antändningen skedde ej. Hos hemmansägare Emil Andersson, Follen, Våxtorp, dödades en kalv i ladugården. I ett uthus splittrades väggen. I ladugården brändes en spik av, på vilken ryktdonen hängde, skaftet på en sopkvast spräcktes och så vidare. Åskslag i Sunnaryd. Vid det starka åskväder som den 12 juli vid femtiden på eftermiddagen drog fram över våra trakter slog blixten ner å en del ställen väster om sjön Bolmen. I Strandvalla hos chaufför Erik Pettersson härjade blixten med telefon och en del av husgerådet med utan att antända. I den närliggande gården Sunnaryd hos Johan Danielsson gjorde blixten påhälsning i båda boningshus och ladugård. I boningshuset vore skadorna inte så stora, men i ladugården revs upp ett stycke av sticketaket som också antändes. Elden lyckades man snart släcka. I ladugården dödades en kviga och ett svin. Ett stor skadades så svårt att det måste nedslaktas. Ymnigt regn föll vid samma tillfälle. Ja, det var allting vi hade för Smålandsbygdens tidningsdel i alla fall. Jag tänkte vi skulle ta några snabba nyheter här i Ystad Allahanda eftersom det ännu inte var så mycket att läsa om där. Vi tar bara några exempel på nyheter i denna fyrasidiga tidningen innan vi läser igenom det mest intressanta. Ja, och som sagt så är det inte så mycket nyheter här. Det är, första sidan är i princip bara reklam. Ja, jag kan läsa några här. Reklam. Säsongsnyheter, elektrisk armatur, kronor, amplar och bordsstakar i rikt urval. AB Ystads nya rörlednings- och elektriska affär. Jag får hålla tidningen väldigt långt ifrån för den är så otroligt stor. Viner. Mitt välsorterade lager av viner rekommenderas. Nils Andersson löder upp. Observera färdigsydda svarta bonjour-kostymer och tjocka reskappor. Nu åter hemkomna och säljas till samma låga pris som förut. Sydsvenska beklädnadsaffären Sven Johansson, Stora Östergatan. Vad finns det mer? 1916 års paktkatalog. Erhålles med 0,30 porto. Velocipeder och delar, motorer och motordelar, verktyg och hushållsartiklar, skjutvapen och ammunition, ficklampor och batterier, talapparater, dragspel och oilar. Jaktvapen och jaktpatroner kunna nu levereras. Begär vår katalog innan ni köper. Svenska cykeldepån i Varberg. Och här har de stavat cykeldepån som cykeldepåten. Så där ja! Då har vi läst några nyheter. Eller några... Ja, okej. Det finns några till. Det finns... Ja, jag läser bara. Dragning i Tummelilla syföreningslotteri. August Schultz i Ystad. Hackelsemaskiner för hand, häst och maskinkraft. Du kan köpa björk och bokved, hushållskål, ångkål, briketter, koks och antracit till lägsta dagspris hos Ernst Sandelin i Borrby. Extra fint kärnmjöl, Lejonkärn, Trelleborgs ångkvarns aktiebolag. Yppersta vetemjöl. Och potatiskokaren Simplex. Enkel, lättskött, billig. Ystad gjuteri och mekaniska verkstad. Ja, det får räcka där. Vi går vidare med lite en nyhet här. Det får räcka med en. Vi hinner tyvärr inte med mer. Eller vi tar två snabba här. Det är två stycken. Den första tycker jag är väldigt talande för Ystad Allahanda. Det säger ganska mycket om Skåne överhuvudtaget. Razzia bland brödsädesblandare. De ridande poliserna i Tummelilla har i dagarna tagit en tur genom Ingelstads och Järrestads härad och därunder slagit ner på nära 50 lantbrukare som blandat brödsäd med bland annat spannmål för att gröpa till svinfoder. Det ser således ut som om lagbudet i samma sak överträdes i en skala som man icke anat. De ertappade har varit ganska jämnt fördelade över häraderna. Vid Ingelstads och Järrestads häradsrätt nästa ting får de svara för sitt tilltag att kasta till svinen det som skulle kunna utgöra människoföda i en tid då brödet hotar att bli knappt, skriver Simrishamnsbladet. Vilka svin de är som använder det till det. Men och då tar vi nästa artikel här som är mor och son. I södra Rörums socken, Frosta härad, närmast en halv mil från kyrkobyn, bor en torpare inne i skogens ensamhet. Familjen har många barn och däribland en pojke som i höstas började skolgången i kyrkobyns småskola. Pojken är sedan flera år ofärdig till följd av engelska sjukan och kan knappast gå något vidare. På det skolgången ej må försummas har den resoluta modern som har tvenne mindre barn allt sedan terminens början i september på sin rygg burit gossen till skolan och hämtat honom på samma sätt på eftermiddagen. Det är en spatsertur på omkring 2 mil om dagen. Slut på artikeln där. Och jag tycker att det är helt otroligt att hon gjorde detta. Så hon får titeln Veckans Viking. Det är vilken bedrift, alltså det är helt otroligt. 2 mil om dagen med en rejäl packning på ryggen. Wow, det skojar man inte bort det. Ja, det var så var det med det. Inga fler nyheter för idag. Vi får gå vidare i programmet om vi ska hinna någonting med en liten halvtimme av boken Memoarer från Alger, där vi nu börjar närma oss slutet av boken. Oniva! Allå, allå, monsieur et madame. Välkommen till den underbara resan vi har gjort tillbaka till tiden till 1830-talet i dåtidens Alger. J'entends le de patrie, och så vidare. Vi har kommit till sidan 170 och det är ett långt kapitel här och det heter Lantbruket och växtriket. Jag språkade mycket med doktor E, i synnerhet om landets natur och produkter, vilket han som botanist, läkare och lantman hade studerat grundligare än jag, om jag också nu levat snart ett halvt år på afrikansk jord. Vanligen begynner regntiden i medlet av oktober. Är detta händelsen och varar den fuktiga väderleken ända till april månad så njuter landet ett förvånande överflöd. Säden och oljeträden belönar rikligen lantmannens möda. Naturen breder de rikaste mattor över ängarna och jordarna betar i överflödets sköte. Men infaller regnvädret först mot slutet av året, eller som händelsen var vintern 1831-1832, till och med i början av det nya året så framställer landet en helt och hållet motsatt anblick. Jorden blir torr, ofruktbar. Oliven blir klen och skrumpen, vetet tunt och magert, jordarna hava brist på bete, bliva magra och giva blott hälften mjölk. Detta år hade regnet börjat för sent och upphört för snart, samt varit för mycket häftigt och ihållande. Ifrån januari till medlet av mars hade det regnat oavbrutet och snart därefter hade redan en ovanlig hetta och torka inträtt, som fortfor utan avbrott. Vid gynnsamma år börjar den ihållande torra väderleken med maj månad och slutar i medlet av oktober. Största hettan och den giftiga samums blåsande infaller alltid i slutet av juli och i början av augusti. Vad naturalhistorien angår har jag anmärkt följande fakta. I maj månad vore granatträden i full blomma. Man fann många aprikoser, dadlar och olivträd blommande till fullkomligt och man skördade kornet. Mot slutet av juli började fikontiden och varade till medlet av augusti. De första fikorna vore större än de senare, men dessa vore sötare. I juni och juli fanns mycket korbitzer, piment, kärleksäpplen, meloner och annat grönt om man skördade säden. I medlet av augusti fanns mycket av vad vi kallar brustbären. Mot slutet av samma månad blev druvorna mogna. Vid samma tid mognar kvitten och andra fruktarter, äpplen och päron. Även började granatäpplena bliva stora, vilka man avtager omkring medlet av september. Omkring medlet av oktober medföra beduinerna en mängd dadlar från Beled el Jerid. De avplockas vanligen i november. I sista hälften av november insamlar man oliverna. I denna månad och december är orangerna och pomeranserna mogna, ungefär vid samma tid som citronerna. I december och januari månader besås åkrarna. Temperaturen i detta land är, som man redan torde hava sett, mycket ojämn. Atlas, som utgör en del därav, är nästan ständigt täckt av snö, vilken mildrar sunnanvindens glöd. Större delen av året blåser nordost- och nordvästvindar och i det de bestämmer den vackra och den fuktiga årstiden mildrar de klimatets hetta. Nordostvinden medför den vackra årstiden, nordvästen och sydvästen köld och regn. Nordvästvinden är i synnerhet kall. Jag beklagade att icke kunna anställa några iakttagelser av de olika värmegraderna då jag i ingen städes fann någon termometer. Men temperaturens olikhet om natten och om dagen är, så sommar som vinter, i synnerhet om sommaren, ganska betydlig. Också är övergången från den ena till den andra mycket hastig och nästan utan mellanrum. Blott några dagar ligga så som övergång mitt emellan båda årstiderna, men dessa är också så vackra att man ej kunna önska dem angenämare. Morerna hava av erfarenhet och sin tröghet lärt att företrädelsevis nedsätta sig dalarna och vid kustlandet, varest fettman och fuktigheten är större än på de torra förbrända kullarna. Där, varest fuktigheten icke räcker till för den torra årstiden, hava de sökt hjälp igenom till en del ganska storartade och vidlyftiga vattenledningar och vattningsanstalter, men vilka nu till stor del bliva fördärvade. De största vattningsanstalterna är de ute i Mustafa, Pashas och i Dejens trädgårdar. Fordom uppförda med mycket arbete och konst är de redan nästan helt och hållet förstörda, ty den förra har blivit inrymd till en kasern och den senare till ett militärhospital. I den högra delen av trädgården är en djup rund brunn som har 6-8 fot i diameter och är försedd med en vinda som drivs av en kringlöpande mulåsna och varigenom vattnet ledes i en mängd täckta kanaler för vilka ofta med avsikt är uppförda höga murar och utbredes sålunda i hela den stora trädgården. En vattenledning finnes i grannskapet av Mustafa, vilken leder ett källvatten från berget över en av fem omkring 100 fot höga valvbågar bildad brygga till en nära havskusten belägen brunn. Morerna som bebor landet nöjer sig med enklare konstruktioner för att förskaffa sig det till jorden vattnig nödiga vattnet. De ledade i en liten graf som löper parallellt med den upphöjdare sidan av deras fält och dragar därifrån djupa fåror genom fältet för att under den torra årstiden ditleda vattnet, men under regntiden hindrade att översvämma säden. Redskapen varav de infödde betjänar sig för landets odling och plantering är mycket plumpa och obekväma. De tyska arbetarna av vilka man lämnade hackor och skifflar varmed beduinerna arbetar förklarade att de funnit dem för klumpiga att kunna arbeta med dem. Den arabiska plogen har inga hjul. Den består av ett armtjockt 4-5 fot långt trädstycke vilket är trätt på tvären genom änden av ett annat nästan lika så långt och vars spets som tjänar till plogbill är härdad i elden. Så är detta grova verktyg beskaffat, vilket framsläpas av en vid halsen förspänd mulåsna, en häst eller en ko på marken och styrs av en människa som därmed knappt uppripar ytan av jorden. De närboende morerna gödar sina fält vartill de för ut gödselämnet i dubbelkorgar lastade på deras åsnor eller i hästar, men de avlägsnare beduinerna, till exempel i Metija, antända i september och oktober månader blott ogräset och tistlarna som betäckta de fält de ämna beså, och detta förtjänar dem till gödning. I december eller januari kastar de utan särdeles försiktighet kornet på jorden och plogen följer säden. Så snart skörden är förbi vänder nomaderna tillbaka till sina berg och betesmarker, varifrån de först mot slutet av maj återkommer för att skörda i juni. Genast efter skörden låter de mulåsnor, hästarna eller oxarna trampa omkring på axeln för att av dem erhålla korn när de vill vannade, kastade med trädskifflar i vädret. Längs havskusten på sidan åt Maison Carré är många av dessa öppna med hård lerbotten betäckta logar, sannolikt medan den där alltid går ett litet luftdrag. Den vanliga säden är korn och vete, varav havre odlas icke. En särdeles egenskap hos denna säd är hårdheten, vilken härrör av sommarens hetta och torka. Därför är även halmen helt kort. För att förvara kornet gör araberna djupa gropar, vilka de genast fyller med jord till nära en fot djup och därpå åter betäcka med jord, så att man ej kan bliva varse var de blivit gjorda. Det sägs att man på detta sätt kan förvara säden i 20 års tid om den aldrig avhöljes. Oljan i detta land skulle säkert vara god om den blev bättre beredd. Sådan morerna gör den har den en oangenäm smak, men brukas dock även av dem till kokning. När oliverna är avtagna lägger morerna dem i en grop, var ut ur de först efter 2 månader upptaga dem för att därav göra olja. Denna tidrymd är tillräcklig för att bringa dem i förruttnelse och göra dem mögliga, varigenom de erhåller en vidbränd och härsken smak, vilken den ur dem pressade oljan även behåller. Det tyckes mig som inom en vidsträckt rymd omkring Alger ingen tobak odlas, till beduinerna vilka kommer fjärran ifrån till staden får se sig vanligen därstädes med dem för den oumbärliga örten. Den kommer, som jag hörde sägas, huvudsakligen från trakten kring Marokko, är utan ådror och icke uppmjukad. Mycket lätt och dels av brun, dels av gul färg. Jag rökte, liksom morerna, helst av den helt och hållet gula, vilket är mest välluktande, ehuru den lättaste. I staden själv får man den för ganska gott pris. Om jag köpte den för 2 sous hade jag en hel vecka därav. Endast det vill jag råda en stark rökare att taga med sig nog stora huvuden till Alger, då han i den turkiska ovantill öppna piporna bränner tobaken som halm och varje ögonblick måste stoppa om igen. Landets invånare planterar antingen alldeles icke vindruvor, eller åtminstone ej för att därav bereda vin, utan endast att äta druvorna. Därav göra ättika och sälja det övriga till europeerna. Många vindruvor växer vilda på bergen och i buskarna, men de frambringar endast små druvor med bär, ej mycket större än en ärt. I det till Alger stötande höglandet, vilket jag genomströvande i alla riktningar, givas sköna vinplanteringar, vilka lämnar stora, ytterst söta druvor. Det sätt varpå morerna odlar sina vinberg är ganska enkelt. I februari månad uppkratsar de jorden något runt omkring för att förstöra gräset som betäcker den. I april avskär de alla kvistarna och låter endast stommen kvarstå, som genast då slår ut på nytt. Utan pålar, utan annan skötsel belastas ändå dessa vinrankor med druvor, vilka ofta är mycket stora och tunga och säljas skålpundtals till staden. Här är bereder vin av sina och måste i brist av källare utpressa detta i lerkärl. Det var som ogäst särdeles gott och utomordentligt sött, men man säger det algerska vinet håller ej länge. Vad de övriga, i synnerhet trädfrukterna, angår skulle det väl vid bättre behandling låta förädla sig, men hittills står de flesta efter för dem som växer ut i Spanien och Italien. Man finner mycket sköna, smakliga och stora pomeranser, även sköna citroner, blott skada att de många vilda pomeransträden, vilka lämnar en ytterst bitter, onjutbar frukt, icke okuleras eller ersättas genom planterade. Ofta har dessa träd förargat mig, vilket hela vintern och ända in i sommaren är behängda med en rikedom av härliga gula frukter som ur det dunkelgröna täta lövverket inbjuder till njutning. Då vi för att läska oss av deras vederkvickande safter nalkats, stigit upp i trädet och redan fyllt alla våra säckar och mössor, så förrådde oss tyvärr ett enda bett i en av dem, att vi samlat istället för hesperidiska frukter, onjutbara, gum och mun sammandragande vilda oranger. Landets fikon är goda, men långt ifrån så stora som de vilka kommer från Spanien. Detta var den frukt som vi oftast träffade på och lättast kunde hämta, ty de planterade pomeranserna, vilka vi tyckte vida mera om, är för det mesta i grannskapet av bebodda hus eller i ommurade gårdar. Av dessa givas flera ganska sköna ej långt från staden. En av dem var nära vårt kantoneringskvarter. Även finnes återstoden av en idé i trädgården där jag senare tillbrakte någon tid, träden, vilka nästan alltid hava på en gång blommor och frukter, utdunsta kostliga vällukter, och man kan med handen nå deras förträffliga frukter. Orangeträden är så tätbladiga att man middagstiden kan spatsera i dessa trädgårdar utan att se solen eller besväras utav hettan. Men på fältet giva fikonträden med deras vida bredare kronor en långt rikare skugga, och om möjligt vore blev våra vaktposter alltid förlagda i skuggan av ett dylikt träd. Men av deras frukter får man icke njuta för mycket, åtminstone icke dricka vatten ovanpå. Ingenting alstrar lättare feber än den oförståndiga njutningen av färska fikon. Kirsbär såg jag blott på marknaden i Alger, men de vore mycket dyra, små och sura. Jag såg varken plommon eller plommonträn och hörde även att plommon och sviskon icke växa i detta land. Äpplen och päron finnas, men de är små och osmakliga. Persikorna är dåliga, aprikoserna små men av god smak. Granatäpplena är ej i min smak, men då jag icke hade tillfälle att jämföra dem med andra länders vill jag ingenting avgöra över deras godhet. Dadelpalmen skänker genom sin smärta majestätiska växt åt europeernas öga mycket njutning. Skada att i närheten av Alger finnas så få av dem och att deras ved icke duger till byggnad än mindre till bränsle. Dadelfrukten kommer till största delen från landet på andra sidan Atlas, Beled el Jerid. Johannesbrödet finnes vid Alger i mycket stor mängd på utomordentligt stora träd med taggiga löv. Denna skidväxt är i början grön, men mognad svartbrun, då kan man skaka ner den eller faller den ner av sig själv. Jag fann ofta jorden under dessa träd helt och hållet täckt av mogna johannisbrön, vilka måste vara ganska goda till brännvinsbränning och svinfoder, men av de infödda alls icke begagnas. Mullbärsträden frodas väl, men de hava hittills planterats mer för fruktens än för bladens skull. Även nötträd givas i tämlig myckenhet på höglandet. Då det icke gives några skogar så är stor brist på ved, oaktat på många torra kullar vore plats nog att plantera deras tall och annat brännvin och byggnadsvirke. Det förra även som kol föras av moror och beduiner på åsnor och kameler till staden och säljes mark och centnervis. Det senare kommer allt ifrån havet. Styrelsen skulle, om det ännu icke skett, göra klokt ut i att anlägga skogar av trädslag vilka växer här. Till de vilda busk- och skogsvirket vilka lantbrukarna sedan flera år uthuggit ska ej räcka till, och slutligen ska man även nödgas hämta brännved från Frankrike. Då jag lämnade Alger var i närheten av staden för statens räkning anlagd en trädskola, men jag vet ej vilka resultat den har givit. Av bär fann jag endast få arter. Den vanligaste är bröst- och brunbären, vilka växer i alla häckar. Johannisbär, smultron och hallon fann jag icke på fälten. Om vintern finner man i trädgården alla slags örter och grönsaker, rättikor, vitlök och rödlök, laktuck, bönor, vitkål och så vidare. Den egendomligaste och mest kringspridda av landets växter är taggfikonen eller fikon från barbariet, en slags kaktus som växer i största yppighet blad vid blad till en höjd av 12 fot och däröver. Bladen, eller snarare de skiffelformiga köttiga grenarna, är tätt besatta med skarpa taggar och bildar i det alltid ur ett blad flera nya framväxta och de äldsta efterhand bliva helt hårda samt övergå till trädaktiga, tjocka stammar. Slutligen ett så tätt, fast, ogenomträngligt stängsel att det kan ersätta den bästa mur. Man behöver blott sticka ett blad i jorden så står det rot och utslår snart nya blad. Morerna och araberna som har fasta boningsplatser planterar runt omkring sina hus och hyddor en sådan, vanligen därtill med törnen, lianer och andra gräsplantor genomflätad inhägnad, vilken icke blott förhindrar tillträdet utan även blicken i det inre. Men beduinerna hava vid sina vanliga betesplatser dylika naturliga murar för att om natten däruti innesluta sin boskap. Om våren driver denna i barbariet mest fortkommande kaktusväxt gula, trattformiga blommor, vilka småningom avsätter äggformiga, ävenledes med tjocka taggar besatta frukter. Dessa taggfikons hud är i början helt grön, men blir i den mån de mognar allt ljusare och gulare, hos några även röd. Den innesluter en ägggul saftig massa, vilken har en söt melonartad smak och mycket kylande, men för övrigt njuten i allt för stor mängd, i synnerhet om man dricker därpå, ytterst skadlig. Vid den tid då dessa frukter var utav i barbariet gives en stor mängd mogna utgöra de en huvudnäring för beduinerna. Även vi lät dem rikligen smaka oss, men finger vanligen händerna fulla av de finna, nästan osynliga taggar varmed deras yta är betäckt. Dessa fikon, av vilka största antalet ruttnar onyttigt på fälten, måste efter min tanke kokade giva en kostlig sirup och destillerade ett förträffligt brännvin. En annan, annars märkvärdig och icke mindre växt är aloe, vars vitgröna i bredden, likt en stor timmermanssåg med hornaktiga bruna taggar eller tänder, försedda blad, nedan till ofta är en fot breda eller mer, fram till spetsiga och ofta 10-12 fot långa. Denna växt som ger en ganska imposant anblick driver om våren i mitten av dem från en rot i form av radier sig utbredande blanen, en väldigt blomsterstängsel från 5-1 fot i diameter och ofta av mer än 20 fots höjd av grön färg till och med då när han är vissnad och torr. Vid överdelen av denna blomstängsel utväxer smärre bigrenar, vilka driver tjocka blombuskar av gulaktig färg. Landets invånare och efter dem även vi betjänar sig av dessa stängslar, vilka inom en till 2 månader är nå sin fulla styrka vid byggandet av sina hyddor. Men själva aloeplantan blir liksom barbarfikonen brukad till inhägnader, vilka väl icke är så täta och ogenomskinliga som kaktusstängslen, men dock betydligt försvårar tillträdet i synnerhet om de förenas med dessa. De torra bladen av aloe tjänte oss ofta vid vakterna till brännved, men de gröna eller fast mer vitgula till förvissning övergående bladen tjänade oss att genom brytande och klappande bereda oss ett slags tråd av vilken soldaterna vid lediga stunder förfärdigade vackra och varaktiga tobaks- och penningpungar. I synnerhet drevs denna industrigren särdeles starkt i de alltid fyllda fängelserna. Kolonisation, boskapsskötsel, djurriket. Jag tror att Algiers jord, tillräckligt förädlad, skulle icke blott frambringa bättre de växter och frukter, vilka nu är dels vilda, dels förvildade, utan även att den underkunniga kolonisters händer skulle i överflöd framalstra de flesta av de dyrbara njutningsmedel Europa hämtar från långt avlägsnare kolonier.
på hela kusten av Barbariet och i synnerhet på den stora, på en gång fuktiga och varma Metija-slätten, vilken med en bredd av 5 mil utsträcker sig till en längd av över 20, kunde, om man behörigen sörjde för kolonisationen och odlingen, socker, bomull, indigo och silke vinnas i tillräcklig mängd och av fullkomlig godhet. Prov bevisar att silket i avseende på godhet uthärdar jämförelse med den neapolitanska och levantiska. De andra kolonialprodukterna skulle här lika så ändamålsenligt och säkerligen med mera fördel planteras än potatis och andra dylika av stor värma lidande växter. Men visserligen måste då kolonister hitkomma, vilka genomgått sin skola i de indiska planteringarna, icke för att besinningslöst överflytta därvarande planteringssätt på Algiers klimat och jord, utan endast för att genom noga studerande av dessa senare utforska huru och med vilka modifikationer det förra här vore användbart. De tyska, schweiziska och andra europeiska invandrarna har hittills velat erhålla i synnerhet de för de bekanta produkterna säd, potatis, grönsaker och så vidare, och gåvor sig ej en gång alltid mödan att lära något om deras behandling av den om landet kunniga moren och araben. Men alla dessa försök, om de också av enskilda blivit anställda med förstånd och omtänksamhet hava, även om styrelsen trätt emellan, blott blivit försök, men ej framskridit till ett omfattande kolonisationssystem, sådant engelsmännen redan för länge sedan infört. Associationer, kompanier och kapitalister erfordras för att ernå en omfattande varaktigt reellt ändamål, men icke-äventyrare och bankrotörer, sådana Frankrike och andra länder hittills uteslutande dit avlämnat. Boskapsskötseln skulle genom införandet av mönsterraser och förståndigt behandling av boskapen likaledes kunna betydligt förbättras. Boskapens litenhet och magerhet och den vilda smaken på dess kött är ej att tillskriva något annat än det torra dåliga fodret som de har en stor del av året. Gräset som av våren växer i yppig fullhet giver slaget och torkat ett gott foder för det torra årstiden, men de infödda har väl aldrig gjort sig mödan att förskaffa sig hö. Hästarna är av liten ras, men ihärdiga, lätta och säkra. De skulle genom den arabiska rasen lätt låta förädla sig, och så ser man längre in i landet många sköna arabiska hingstar. Araberna rider sina hästar senast vid halv tredje eller tredje året och håller dem, liksom nötboskapen, hela året på fria fältet, med den försiktigheten att de morgon och afton giver dem litet korn och då torkar förbränt gräset hackad halm. De vallackar ej hingstar. Mulåsarna i Alger är goda. Man inlärar dem till ett slags passgång, i det man sammanbinder en av deras framfötter med bakfoten på samma sida. Därigenom tvingar man dem att röra bägge fötterna på en gång, och därav uppkommer för ryttaren en hastig och bekväm gång. Åsnorna är måhända de minsta man någonstädes träffar, men även ledes ganska goda och mycket i bruk. De travar alltid, även när de är belastade med den största bördor av ved eller stenkol, och där ovanpå ändå jaulan, det tillnamn vid gåvobeduinerna, sitter. Ingenting är ömkligare än att se dessa arma djur, ofta så söndersargade av det spetsiga träd som deras förare håller i handen och varmed han medelst stickande driver dem framåt samt av laddningen som trycker deras rygg, att nakna köttet lyser fram på reben och hals. För hava araberna i stor mängd på den vida Metija-slätten betat talrika jordar. Genom förädling och bättre behandling skulle dessa djur lämna ett bättre ull och giva större nytta än som nu är händelsen. Vid tiden för det ihållande regnen, vilka dessa djur icke kunna fördraga, borde de hållas i stall och icke så som nu, år ut och år in, springa omkring under bar himmel. Icke så viktig som för öknens beduiner är kamelen, på arabiska jimel, dock även för Barbariets araber ett dyrbart nyttigt djur. Den bär på sin rygg 4 gånger så mycket som en häst eller mulåsna och nöjer sig därvid med ännu sparsammare foder. Allt efter deras ras och ålder har kamelerna olika mer än 10-faldiga namn. Alla brännas med ett glödhett järn att man åter må igenkänna dem om de sprungit bort eller blivit bortstulna på de bliva även under det de går omkring på betet, två fötter ihopbundna med en lina så att de endast kunna röra sig långsamt och mera hoppande än gående. Skulle en springa bort så följer araben honom många mils väg efter spåret. Han kan även av kamelens träck bedöma hur många dagar han har varit på ett ställe. De flesta kameler som jag såg ute i Alger vore enpuckliga, blott sällan såg jag någon dromedar. Man läser i alla naturalbistorier på vad sätt araberna vänjer sina kameler att bära tunga bördor, men sättet att pålägga och avtaga dem dessa bördor var nytt för mig. För att nämligen göra detta, ja oftast endast för att med bekvämlighet kunna sitta upp, klappar beduinen sin kamel på knän av framfötterna än så länge tills han böjer sig ned till marken. Är bördan pålastad så uppreser han sig åter med förfärligt brölande. Ja, om han är väl inlärd lägger han sig och uppstiger på sin förares blotta ropande. Ofta då vi vore på vakt lät vi hela karavanen på ett sådant sätt lägga sig på buken för att kunna visitera den påsittande beduinerna och deras hedadje, packsadlar. Svinskötseln var först obekant då njutningen av svinskött är för musulmännen lika som för judarna förbjuden. Men sedan några år ser man många jordar av stora svarta svin, vilka finner överflödig föda av fälten av rötter och vilda trädfrukter. Vid alla arabgårdar och duarer hålles en oräknelig mängd höns. En beduin för på sin åsna ofta 20-30 sådana på en gång till marknads. I början köpte man en höna för några sus, en hammel för 5-10 frankor, men snart steg alla ätbara djur betydligt i pris. Av de vilda djuren har jag redan nämnt schakalen, ett medelting av varg och räv, vilken har storleken av en vanlig slaktarhund. Detta djur som är begåvat med ett mycket fint hörsel- och luktsinne kommer blott om natten fram ur sina hålor för att under gräsligt skjut söka sitt fratt, som ofta består i as och lik. Jag vet ej om det var slump eller den sympati för detta djur har för sina landsmän som föranledde oss till den tron att det blott förtär europeers kött men icke beduinernas. Man påminner sig att liken av våra vid överrumplingen mördade vapenbröder följande dagen funnits uppkrafsade av schakalerna. Flera soldater antingen för att hämna sina kamrater eller för att under denna förevändning röva anhåller under de första 2 eller 3 dagarna efter denna händelse alla i grannskapet förbifarande beduiner, mördade och rövade dem. Kropparna av dessa oskyldigt och nedrigt mördade blev några dagar liggande obetäckta på fältet, men man kunde ej se minsta spår till schakalbett på dem. När de ej se eller vädra någon människa i närheten visar sig schakalerna i hela hopar. Vi gingo ofta på jakt efter dem, men vore sällan nog lyckliga att nedlägga någon. Deras kött är ej så välsmakande. Vilda svin är på något avstånd från staden och de bebodda trakterna icke sällsynta. Då vi låg i Maison Carré förde beduinerna dit många som de nedlagt. Vi köpte i början flera för 5-8 frankor. Även gjorde vi själva med officerarna flera gånger jakt på dem. Annat vilt undantagande harar såg jag ej i detta land. Hur flera gånger anställdes strövtåg emot lejon och hyenor, vilka förmodligen förlupit sig ur bergen och öknarna. Även blev några av de senare nedlagda såsom en i närheten av Maison Carré av legionernas soldater. Pigsvin är i de avlägsnare vilda småskogarna i detta land ganska talrika och gällde hos oss för en förträfflig läckerhet. Särdeles talrika samt en god och närande föda är sköldpaddorna. Vi samlade sådana i omgivningen av Maison Carré och i de sedermera av oss intagna tältlägren ofta hela säckar fulla, högg eller skur sönder deras skal samt kokade och stekte dem. Deras kött smakar likt hönskött och äggen, varav man hos honorna finner ofta 20-30, de största, icke mindre än duvägg, är och kokta ytterst smakliga. Man finner väl för det mesta blott lantsköldpaddor, vilka väger på sin höjd 4-5 marker och hava en till svarvarbeten obrukbart skört skal. Jag såg dock stundom även havssköldpaddor, vilka är vida större och vilka skals förarbetas till knivskaft, kammar, tandpetare och andra saker, samt betalas väl. Ett djur som vid lediga stunder gjorde mig mycket nöje att träffas om sommaren i Metija i temlig mängd är kameleonten. Det enda djur av ödlarterna som bringas till världen levande ungar. Naturforskarna ville förklara den sägen att detta djur antar det föremålsfärg på vilka de befinner sig för en fabel och förklara den ur dess safters omlopp. Så mycket kan jag försäkra att en kameleont som jag länge födde och brakte till Marseille, där han dog i karantän, något förändrade sin av natur ljusgröna färg allt efter de föremål på vilka jag satte den, och ehuru icke särdeles frappant antog detta föremåls färg. Kameleonten är ett mycket godsint, föga sjukt djur. Jag har min vanligen i barmen med mig. Om jag även vill ägna ett kapitel åt detta lands ohyra måste detta bli ganska långt. Flugor som är giftiga stygn liknande moskiter, snokar, vilka nästan osynliga trängde igenom täcken och alla slags omhöljen för att nattetid icke lämna ett ögonblicks vila, ovanligt stora loppor och ofta även löss vore våra vanliga plåga natt och dag. Därjämte måste vi akta oss för de dödligt stingande skorpionerna, vilka funnits i mängd, i synnerhet i gamla hus och murar. Vattnet var nästan på alla ställen där vi låg ytterst unket och osmakligt, ofta även att hämta med mycket möda på betydligt avstånd. Då jag är en ännu sämre geognostiker än botaniker vill jag angående mineralriket endast nämna att marken nästan överallt är röd lerjord och att, enligt kännarens omdöme, Atlasberget är rikt på ädla och andra metaller. Men istället för de guldklumpar soldaterna i Nancy lovade oss har jag överallt blott funnit stenar på vilka Alger hittills icke lidit brist. Ja, och där får vi sätta punkt för idag. Det blev två väldigt långa kapitel här. Vi vill ju inte överdriva avsnittets längd här. Så jag får tacka för denna gången för att ni har orkat lyssna och det ska bli spännande att se hur boken avslutas här. Men det är väldigt mycket fakta känner jag, blandat med lite berättelse om hans egen färd framåt i Algeriet. Men som sagt, det ska bli intressant och har ni någonting att tillägga får ni gärna mejla mig på min e-mailadress som står här under. Så till nästa gång, ha det nu gott. Hej då!